Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, man försöker lösa upp Göteborg på något sätt här nu för att komma in. Och där kommer skottet! Ja! Ett mål ifrån Nahir Besara! 1-0 Hammarby!
Välkommen till Allsvenskan, så var vi ett bottenlag. Där är vi inte nu. Med tiden, ju äldre jag blir, så uppskattar man att åka till träningarna mer och mer. Att få spela matcher, det är det jag tänker på hela tiden. Det är en ära att få spela för Hammarby.
Efter några år i andra klubbar är Nahir Besara tillbaka i Hammarby, dit han kommit för att stanna. Där har han axlat en ledarroll i det Hammarby som blandar och gav under fjolåret. När han gästar podden pratar han om förändringarna Kim Hellbergs intåg inneburit och om att toppstrid är det enda som räknas 2024.
Det gäller att komma in direkt och leverera, och Kim är väl medveten om det, och likaså spelarna som kommer in. Hammarby har byggt upp sig genom åren att nu ska vi vara etablerat topplag, och det gäller för oss att vinna från första sekund.
Och Besara berättar om hur det var att få dra på sig den blågula landslagströjan för första gången vid 32 års ålder. Trots att han fått nobben ett gäng gånger när Jan Andersson var ansvarig.
Varje gång man såg januari-turnén skulle tas ut, så kollade jag inte ens, för jag tänkte nej, jag är inte med. Men sen så fick jag samtalet av Bäckström innan han skulle ta ut turnén, och då frågade han mig: hur känner du? Skulle du kunna tänka dig att vara med? Så jag var, varför inte? Man går inte att säga nej till att vara med i svenska landslaget, oavsett om det är januari-turné eller vad det är.
Och vi pratar även om sessionerna i Örebro SK, om de starka band som finns till klubben, men även om vad det är som har gått snett och hur Besara själv anade oråd under sitt sista halvår på Bern Arena.
Jag kommer ihåg att första matchen så spelade vi mot AIK hemma. Då slutade 2-2. Sen mötte vi Sirius borta och vi vann 2-1. Och efter matchen, när vi vinner mot Sirius, så går jag till Gerzi och säger att vi åker ur. Jag känner att det är någonting som inte stämmer i själva truppen och allt möjligt. Den felbalanserade allt möjligt, och sen blev det så.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om åren som utlandsproffs och hur det brann till ordentligt från supporterhåll när spelet hackade på Cypern. Besara berättar även om drömmen att vinna det där efterlängtade SM-guldet med Hammarby. Om att han aldrig känt sig bättre än vad han gör just nu. Dessutom talar han om tiden i Assyriska, om att han är öppen för att summera karriären där allt en gång började, men att det dröjer. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
Nyss fyllda 33.
Bo?
I Södertälje.
Familj?
3 barn och en fru.
Utbildning?
Ja, gymnasieutbildning.
Lön?
En bra lön.
Vad kör du?
En Kia och en MG.
Vad läser du?
Jag läser just nu Gängkriget om Södertälje.
Vad tittar du på?
Allt möjligt.
Vad lyssnar du på?
Amerikansk musik.
Vad spelar du på?
Vad menar du?
Ja, man kan ju spela allt från PlayStation till gitarr till på hästar och fotboll.
Ingenting just nu.
Vilken var din favoritspelare när du var liten? Och varför?
Zinedine Zidane. Han är den bästa mittfältaren genom tiderna för mig.
Vilket är ditt favoritlag och varför är det just ditt favoritlag?
Jag har två. Det är Real Madrid och Milan. Real Madrid är Real Madrid. Men Milan, ja, jag växte upp, kollade Milan mot Juventus och såg Shevchenko göra mål mot Buffon och då följde jag för Milan.
Vad är det finaste du vunnit i fotbollssammanhang?
Ingenting i princip kan man säga. Det är det som, ja, vad ska man säga, jagar mig kan man säga.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Vad står det?
Vilken är den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Det är nog cupfinalen, det var roligt. Och landslagsdebuten nu i januari-turnén.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Någon form av VAR, men ett mycket bättre system.
Vad hör du mest på plan när de vill psyka dig?
Lite olika. Liksom. Man kan höra allt möjligt.
Vem är den bästa du har spelat med?
Bra fråga. Jag har några stycken. Nordin Gerzic. Kennedy Bakircioglu. Darijan Bojanic.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du tittar på andra spelare?
De som är snabba.
Vilket köp ångrar du som alla utlandsproffs? Har du handlat på dig en del prylar?
Nej, inget så. Utan, någon sko som jag har använt en gång. Men jag brukar inte köpa onödiga grejer.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad är du bäst på i skolan?
Matematik.
Vilken är din favoritfilm?
Jag brukar gilla alla verklighetsbaserade filmer. Jag skulle säga en, om man säger liksom en som många inte skulle kanske skulle tro, men det är Don't Mess With Zohan.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Aldrig.
När var du riktigt lycklig senast?
I morse när jag gick ut hemifrån och såg att jag har tre fina barn och en fin fru.
Vi träffas på Åsta IP Hammarby, avgörande i kuppen mot Mjällby, och förstår du de Bayern-supportrar som är lite oroliga trots att ni slog Sundsvall senast med tanke på hur det har sett ut?
Ja, jag är själv inte riktigt nöjd hur det har sett ut, men jag tror att vi kommer bara bli bättre hela tiden, för jag känner att vi blir bättre och bättre för varje vecka som går.
Vad är det som inte riktigt stämmer, tycker du?
Små saker, men det är små sakerna som gör alltid det här, alltså att det inte riktigt sitter, utan jag vet att vi spelar väldigt annorlunda mot sättet vi spelade förra året, men jag ser liksom att det här kommer funka och det här kommer bli jättebra i framtiden, men såklart att jag vill att det skulle sitta, allt skulle sitta perfekt nu, men det gör inte, men jag ser hur hårt våra tränare jobbar, jag ser hur hårt våra spelare jobbar, så jag tror verkligen på sättet vi vill spela på.
Blir det lite extra laddat att möta Mjällby med tanke på dem och att sura på förbundet som gett er fördelar? Det är lite munhuggeri och liknande. Och det är ju också en storstat mot landet. Mm.
Nej, jag uppskattade att de sa att det inte är vårt fel. Det är inte vi som har bestämt att ha matchen här. Så nej, men det är alltid kul att möta Mjällby oavsett vad folk tror. De är kaxiga för att vara småstadsklubb, om man säger så.
Kuppen en väg för er till Europa? Det är det ju teorin. Är det ett mål ni har, eller är det längre som ni ser? Jag menar, ni har nya tränare och så.
Ja, det är klart att jag vill vinna kuppen. Vi har varit i semifinal 2 i rad och jag ser inget annat än att vi kan gå och vinna hela, men det är också kul att få spela tävlingsmatcher, men när man väl spelar tävlingsmatcher så handlar det om att vinna, så såklart vill vi vinna varje match.
Du gjorde mål och vår krönikör Viktor Elm, gamle spelaren, han hyllade dig i en krönika hos oss, tycker att du är, ja, bättre än någonsin på något sätt. Hur känner du själv om du liksom isolerar dig kontra Hammarby?
Nej, jag tror aldrig känt mig så bra som jag känner mig just nu på fysiskt sätt, om man säger så. Man brukar säga att vi äldre spelare hittar formen lite senare i säsongen, men jag kände att det var dags att jag behövde leverera direkt, så jag kände mig stark.
Ja, och du har ju gjort enormt mycket poäng liksom sen du kom tillbaka till Hammarby, egentligen alltid i allsvenskan. Nu flyttar du ner lite i ett plan. Hur påverkar det dig?
Jag hade ett snack med Kim angående det, och han anser att han tycker att jag är för bra med bollen för att stanna där uppe och vänta tills jag får mina läger, utan han vill ha mig mer involverad, och det köper jag.
Hur sätter det tryck på dig liksom att utvecklas?
Nej, jag har ju spelat sexa. Jag spelade sexa förra året. Jag tror inte många visste om det, men sättet vi spelade blev att jag spelade sexa. Så jag tycker om att ha mycket boll. Om det betyder att jag är lägre ner, så är det så. Han vet bäst, om jag ska vara ärlig, så jag kör efter det han vill.
Om man tänker sig att du börjar bli lite till åren, även om du inte är jättegammal, men just det, ändå veteran och så. Hur förbereder du dig? Hur viktigt är det att liksom ta hand om kropp och liknande inför träningar?
Nej, det känns som att ju äldre man blir, desto hårdare behöver man träna för att hänga med de här unga spelarna. Så jag tror aldrig tränat så hårt som jag tränar just nu de senaste åren. Och som jag sa, jag tror aldrig känt mig så bra som jag känner mig nu. Så det är enda vägen att gå om jag vill tävla med de unga och behålla min startplats.
Hur är det att känna att man ska fortfarande utvecklas när man är äldre och har spelat en hel rad säsonger i både allsvenskan och superettan, men även varit ute? Hur driver du din egen utveckling och pekar på att jag kan faktiskt bli bättre?
Nej, jag älskar allt som har med taktik att göra, och jag älskar att träna, så jag vill alltid bli bättre. Jag känner att det spelar ingen roll, ålder är en siffra, man kan alltid bli bättre, och nu har jag haft Marti, tränare 2 år, och han lärde mig väldigt mycket, och nu har jag fått in Kim och David som lär mig nya grejer. Så när man får in så bra tränare som jag har haft nu de här senaste åren, så känner jag att jag utvecklas mer och mer hela tiden.
Ja, vad konkret är det du har utvecklat?
Man har ju fått ta lite mer ansvar. Känns som att man behöver kliva fram lite oftare, speciellt nu när man är yngre, leda vägen, speciellt som lagkapten. Så jag tycker att jag har liksom mognat väldigt mycket i huvudet också, att leverera när det väl behövs också.
Hur är det att ha en tränare som är nästan jämnårig? Jag menar, Kim Hellberg som ju kom från Värnamo var ju inte många år äldre än vad du är.
Nej, Martin var inte heller mycket äldre än mig. Men nu när Kim kommit in och man märker på honom, han har det här drivet, han är extremt taktiskt kunnig, fin person, men ändå lika, alltså, som du säger själv, inte mycket äldre än mig. Så det blir en annan snack på ett annat sätt.
Om man ser till inför förra säsongen, så gjorde ju på något sätt det. Ja, men Hammarby ömsade lite skinn. Jag menar, ni släppte väldigt många rutinerade spelare, satsade på lite yngre. Det var kanske inte så konstigt att ni fick en reaktion förra året. Eller var vi runt omkring lite okunniga i hur lång tid det skulle ta för er att hitta rätt?
Såklart att vi hade kommit 3 för 2 år sedan. Och var så bra som vi var. Jag tycker nästan att om jag hade gjort några saker lite bättre under säsongen, så hade vi vunnit guldet. Men och sen nästa år börja med de förlusterna vi började, och ligga i botten och allt som det var. Såklart att Hammarby ska vara ett topplag. De ska vara i toppen, tycker jag, hela tiden, och tävla om titlar och allt möjligt. Så jag förstår fansens reaktion, men att tappa så många bra spelare samtidigt, det var tufft.
Ja, hur kände du själv när liksom alla drog till Sydkorea eller till Norge eller vad det nu var? Att så många av dem, jag menar några till, och det är allsvenskans bättre på sina positioner. Hur var det för dig att bli kvar?
Jag ville vara kvar. Jag kunde också ha gått, men jag ville vara kvar. Men såklart att de som lämnade var otroligt bra fotbollsspelare och personer jag kom nära. Många, många bra fotbollsspelare, men först och främst är jag glad för deras skull, för det var det de ville. de ville testa lyckan utomlands, och jag önskar dem all lycka och all framgång, för de var otroligt bra för både Hammarby och för mig själv. Men såklart att det är aldrig kul att tappa så bra spelare. Jag vill ju ha dem här resten av deras liv, men det är inte så det funkar och det får man acceptera. Men sen så, liksom, så gav vi många unga chansen, och nu har de fått ett år och nu har de blivit ett år bättre, och nu ska de kunna leverera på den nivån vi vill.
Ja, vilka krav ska vi kunna ställa på en del av de unga, Rabi och company, att vad de ska göra? Kan de liksom leverera över 30 matcher?
Det tror jag. De har i alla fall kvaliteten att göra det. Sen så, man vet ju aldrig med unga, det kan gå upp och ner under säsong, men vi har ju sett att de har kvaliteten att prestera och leverera allsvenskan, och jag har höjt mina förväntningar och mina krav på alla yngre för att jag har sett hur bra de är, och nu kan man ställa andras förskrav mycket högre på dem.
Om man tittar på Hammarby tränarmässigt, ni byter ut Martis Cifuente som ju gick till Queens Park Rangers, och England inkommer, jag menar, Kim Hellberg och David Cellini som gjorde fantastiska insatser med IFK Värnamo. Vad är det Hammarby får?
Extremt duktiga tränare. Mycket taktiskt skickliga och väldigt fina personer. Så Marti byggde något, kan man säga. Och nu ska vi ta nästa steg med de här. Och just nu, som jag sa innan, när de frågade mig vem de tycker alltså Hammarby ska ha som tränare nästa år, då sa jag att jag vill ha en ung, väldigt taktiskt skicklig och ambitiös tränare. Och då sa jag liksom han från Värnamo skulle vara perfekt hos oss. Men det var inte så att jag hade någonting att säga till på det sättet, utan vad jag tyckte bara. Och det är väldigt kul att de är här, som jag sa. De har levererat och motsvarat verkligen mina förväntningar, och det är kul att ha dem här.
Vad är det Kim vill stå för fotboll när det gäller Hammarby?
Han vill så snabbt som möjligt komma in i motståndarnas straffområde. Skapa så mycket lägen som möjligt och göra så mycket mål som möjligt. En väldigt offensiv fotboll. Sen om motståndarna ger oss chansen att spela bakom dem, så kommer vi göra det. Om de inte gör det, så kommer vi spela igenom dem. Så han vill verkligen spela offensiv fotboll.
Om det nu gått lite knackigt i början, hur mycket tid behöver man ge en ny tränare? Jag menar, han hade ju ändå ett par säsonger i Värnamo, och det var andra säsongen det verkligen lossnade för klubben.
I en klubb som Hammarby så kan man inte få den tiden. Det gäller samma sak nu för värven. Man kan ju inte hämta en spelare och säga i Hammarby att du får ett halvår på det. Det funkar inte så. Utan det gäller att komma in direkt och leverera. Och Kim är väl medveten om det. Och likaså spelarna som kommer in. Hammarby har byggt upp sig genom åren att nu ska vi vara ett etablerat topplag. Och det gäller för oss att vinna från första sekund.
Det är ju en sak att vara i IFK Värnamo med den... Ja, oavsett om man tittar på supportrar, medier eller annat, så är ju trycket på en helt annan nivå än Hammarby. Hur rustade Kim Hellberg för Hammarby, och när det kan blåsa till här kring Åsta eller Tele2?
Jag har snackat med Kim en del om allt möjligt. Vi har kommit varandra rätt så nära nu på så kort tid. Jag visste inte hur han skulle hantera det, men jag är verkligen inte orolig alls. Han är verkligen en självsäker och stark person, så jag är verkligen inte alls orolig när det kommer till det. Han kommer hantera all press, all möjligt, hur bra som helst, för att när man pratar med honom så märker man hur stark person han är och hur kunnig han är.
Men du säger att man kan ju inte få ett halvår på sig i Hammarby, samtidigt det kanske dröjer lite innan det lossnar. Vad är ditt budskap till Hammarby-supportarna som är otåliga och vill ha framgång?
Jag är här för att också, jag har ju en dröm att vinna SM-guld med Hammarby. Jag är här för att uppnå den drömmen, men man måste förstå att som jag sa, 2 år sedan så hade vi väldigt många etablerade spelare i startelvan, och förra året kändes som att det var extremt mycket unga spelare, och de fick det året på sig, och nu har vi i princip ändrat med ny tränare, och jag hade önskat att jag kunde säga till våra fans att ha tålamod, men de förtjänar mer än det de får just nu. Men vi är på väg mot någonting bra.
Vad skiljer Kim Hellberg med Martin Cifuentes i hur man jobbar och fotboll och annat? Vad är det Kim Hellberg tar in för andra saker som inte fanns?
Bägge är två tränare som vill dominera matcherna. Bägge vill äga mycket boll. Skillnaden skulle jag nog säga att försvarsspelet, Kimps är lite mer aggressiva kanske än Martis, och Martis själva, hans spel var lite mer kontrollerande än kanske vad Kimps är på det sättet, men bägge vill åt samma sak, att dominera matcherna och skapa så mycket målchanser som möjligt.
Och hur delaktiga är ni spelare? Jag menar, du är lagkapten som har kontakt med Kim, men hur delaktiga är ni spelare när ni liksom pratar med Kim? Det här vill vi göra, det här vill vi åstadkomma.
Inte mycket. Utan han har ju satt, alltså han har ju sitt sätt att spela, sitt sätt att se fotboll, och det är ju tränaren som bestämmer. Det är inte så att han styr oss ute med PlayStation-kontroll, utan han är ändå rätt så fri i sitt sätt att spela. Martis var lite mer positionsspel, alltså att du ska vara, mittfältaren ska stå där, mittfältaren där bollen kommer till dig. Det här är lite mer fritt på det sättet, så det är inget vi bestämmer på det sättet, men jag känner att jag kan säga vad jag tycker och tänker, utan att, även om jag kan tycka att vissa saker är bra eller dåligt, han otroligt lyhörd, otroligt liksom tar till sig och säger tillbaka liksom. Man har en bra diskussion om.
Hur skiljer sig träningsmängden?
Vi har ökat, vi tränar oftare, tränar mer, men det är ju sättet man vill spela på, det är ju det som är skillnaden. Alltså, en tränare bygger sin periodisering av träningar ut efter sättet de vill spela på, och Kim spelar på ett visst sätt och Martin på ett visst sätt. Så.
Kommer ni åka mer i årets allsvenska?
Hur menar du, alltså att orka?
Jag åker mer, ett högre tempo, liksom springa mer liknande, om ni har ökat träningsmängden.
Men jag tycker att det är rätt väg att gå om det är för med 2 år tillbaka. Vi har ju mycket yngre spelare och de orkar träna mycket mer än vad äldre orkar spelar. Och,
hur hänger du med då?
Jag orkar, jag har inte missat en träning än, så jag kör på. Men han har ju byggt själva periodiseringen av träning efter de yngre spelarna och inte efter oss äldre spelare, utan han går efter de yngre, och sen kan de äldre som känner sin kropp, om det behövs hoppa över en träning eller så, men liksom, vi bygger efter de yngre och sen kan de äldre känna av själva om de orkar träna varje träning eller inte.
Om man ser till just de spelarna ni tappat, jag förstår att sportchefen Micke Jernberg jobbar för att få in lite annat. Vad tycker du att ni behöver förstärka? Jag menar, det är ju ändå en månad dryg till transferfönstret stänga.
Inget, för det är inte, som du säger, det är Micke Jernbergs jobb. Mitt jobb är ju att vara ute på plan och leda grabbarna och pusha på träningen och försöka få dem att utvecklas med, hjälpa dem med allt jag kan med min erfarenhet, så jag har inget med det att göra, utan jag är nöjd med det vi har, men vi får se om det kommer in något eller inte.
Du vill ta med helt enkelt?
Det är upp till dem. Jag kör mitt och jag gör mitt.
Hur var det när Micke Jernberg tog över efter Jesper Jansson, som ju varit här, och jag menar, det var med honom du förlängde och liknande?
Micke var ju också här med Jesper, så det känns inte som att det har varit att ta något nytt, utan Micke har varit här, och Micke är en väldigt fin person som jag har känt väldigt länge, och enkel kille att prata med.
Hur delaktig är du i diskussioner med honom som lagkapten kring hur ni vill rekrytera, vad ni vill göra, eller om du läser liksom att Bode Glimt, nu vill de köpa August Mikkelsen, går du in till Hjelmberg och säger ni kan ju inte sälja nu i det här läget?
Nej, inte så. Jag gillar inte att blanda in mig så mycket, men när någon har frågat mig vad jag tycker om någonting, då säger jag vad jag tycker. Men inte att jag går in och säger nej, sälj inte August, eller sälj August eller så. Jag lämnar det där åt honom, för han är tillräckligt bra för att sköta allt det där.
Du valde ju själv att förlänga förra året kontrakt denna säsongen och även över 2025. Vad avgjorde där? Det var ju en rätt lång och utdragen förhandling, och du gillade inte svar på frågor om det och så. Vad var det som var känsligt?
Inget så, utan det blev bara, det känns som att allt hela tiden kom ut i media hela tiden, och det var det jag inte ville, utan jag hade min diskussion med Hammarby, jag hade det jag ville ha, och de gav det de ville, och det tog sin tid, och jag visste att det skulle vara så, men till slut visste jag också att vi skulle hitta en lösning, för att bägge går ut med att de vill ju ha mig kvar och jag vill vara kvar, så förr eller sen skulle vi hitta en lösning, men det blev att ena dagen stod det i media att ja, de kommer ut överens. Nästa dag är det klart. Nästa dag är det så. Det var bara liksom onödigt.
Vad ogillar du med att uppgifter kom ut i media?
Det grejen att det är inte att jag ogillar, utan det var bara saker som inte var sanna som kom ut, tyckte jag. Utan tyckte att så falska saker skrevs, kan man säga.
Hur, jag menar, ni var ju några parter, du hade agent i sig och då Hammarby, ja, på något sätt måste det kommit någonstans ifrån. Snackade du med de delarna som representerar dig eller Hammarby, fan, nu måste ni hålla käften liksom.
Ja, så alltså, man vet ju inte, jag sa ju till Jesper, jag vill inte att det kommer ut sådana här saker, och då nästan trodde att det kom ut från mig, så jag tror inte att det kom ut från Jesper eller mig, men man vet aldrig vart ifrån det kommer. Jag kanske sa till min fru, någon hörde, eller fattar jag menar, man vet aldrig, de sa genom någonstans att någon hörde och det läcker, eller media kanske skriver bara vad de vill, vad de tror, eller att någon sprider någon osanning. Men som jag sa, jag har ju fortfarande en relation till Jesper, så det var inga liksom att vi var ovänner eller inget under då, utan allt var okej, utan det tog bara sin tid.
Hur bra avtal fick du till slut?
Jag är nöjd med avtalet. Jag ville ju inte lämna, utan jag sa ju att jag signade för Hammarby för att stanna i Hammarby, och jag vill uppnå min dröm här.
Du har ju som sagt två säsonger kvar på kontraktet. Hur långt ser du fotbollskarriären?
Bra fråga. Jag känner att jag är i så bra form just nu, fysiskt och mentalt, allt möjligt, att man ser inte slutet. Jag har inte missat en match på år, känns som. Jag spelar i princip varje match, hela tiden. Flera säsonger i rad, jag missar inte en träning. Så jag känner mig fysiskt bra. Så man får se. Den dagen det kommer, då får vi ta det då.
Du talar ju själv om SM-guld, om man förstod i fakta, utan att du gärna vill vinna SM-guld och så. Vad talar för att ni tar SM-guld denna säsong?
Det är att de här yngre har fått ett år på sig och blivit bättre, och det är vad jag tror. Sen vi har ju en extremt bra hemmaarena med extremt mycket fans, och det är ju extremt häftigt och kul att få spela för våra fans, och jag tror att vissa spelare kan komma hit, och vi har en fördel att spela på vår hemmaplan, så är det. Sen som jag sa, de här yngre har fått ett år på sig så, och utvecklats ett år, och jag tror att de kan ta så pass steg att de kan dominera allsvenskan.
Om man tittar runt i allsvenskan, Malmö FF som vann SM-guldet, jag menar, de har ju fortsatt värva. Vad känner du när du kollar på deras trupp?
Vi var ju där i januari-turnén och de hade några spelare med där och snackade en del med dem, och de har ju två elvor som skulle kunna komma ett av två allsvenskan, så är det. De har ju överlägset mest pengar och värvar extremt många bra spelare, så det är klart, Malmö är laget man ska slå, men det är inte omöjligt om man säger så. Det är ett jättebra lag, jag har största respekt för Malmö, men det är inte omöjligt.
Sen har man ju, jag menar, Elfsborg som utmanar Malmö hela vägen, tappat lite, och sen så ser man ju AIK bygga om, Djurgården satsar hårt efter att ha sålt. Hur, det känns som det är trångt i toppen.
Ja, så är många bra lag, som du säger själv, några lag har satsat extremt mycket pengar och värvat många bra spelare.
Blir du avundsjuk när du ser vad de värvar?
Nej, inte avundsjuk, utan vi har en bra trupp, men såklart att man kan alltid bli bättre. De kan hämta en spelare som är bättre än mig. Jag önskar att vi hade en elva som är så pass bra att jag inte platsar. Jag vill ha så bra lag som möjligt i Hammarby. Jag vill att vi ska vara, kunna vinna SM-guld. Det är det jag vill. Och om det betyder att vi sitter på bänken, så är det så. Då är jag glad. Då vet jag att vi kan vinna SM-guld.
Om man jämför tills med Malmö, det finns ju inga, knappt några Skånelag, finns ju inte uppe i allsvenska, än mindre Malmölag. Ni har ju de här laddade derbyna, framförallt mot Djurgården och AIK, och sen kan man ju räkna in BP också som ett Stockholmsområde, framförallt AIK och Djurgården. Tar de, att ni har så många derby, tar det lite för mycket kraft? Det är ju häftiga matcher och allt är positiva, men just att det riskar att man tappar poäng och de lever sitt eget liv. Är det kostsamt för Stockholmslagen att ni har så många derby?
Malmö möter ju också Djurgården och AIK borta, så som vi gör. Så det är ju samma matcher, så det är lika. Det är också stora matcher när Malmö möter Djurgården och AIK eller oss. Så det är, jag kan inte se det på det sättet, men Jag satt med några fans häromdagen och frågade dem, väljer ni att vinna SM-guld och förlora alla derbyn eller vinna alla derbyn och kommer femma? Alla sa samma sak, vi vinner helst SM-guld. Och det är så jag känner att det är matcher, viktiga matcher, det är kul. Jag vet att det betyder mycket för våra fans, men viktigast är ju målet att vinna SM-guldet förr eller senare.
Om man ser till att spela för Hammarby, du nämner ju supportrar och att ni har drag. Hur är det att representera Hammarby och springa ut på TD2 nu?
Första matchen är i cupen när vi mötte Västerås och man kommer ut och ser att det är 20 000 på läktaren. Det är otroligt. Så det är en ära verkligen. Och varje gång får gå ut och leda grabbarna in på plan som lagkapten, det är svårslaget.
Om man ser till baksidan av det är ju att det kan vara, jag menar, supportrar kan komma hit och uttrycka sitt missnöje när de inte är nöjda, sen vad man sätter för epitet på det, om det är krissamtal eller om det är vanliga diskussioner. Men hur upplever du det att supportrar liksom inte alltid är nöjda? För så är det ju i de klubbarna där det finns stort engagemang.
Jag tycker att svenska supportrar är snälla. Jag tycker att våra fans är... De var ju här förra året och det var inte, hur ska man säga, något aggressivt snack eller så. De kom hit och pratade, ville liksom säga sitt, för att de är ju där varje match med oss, supportrar oss, och såklart så har de rätt att säga vad de känner, tycker jag. Som jag sa, svenska supportrar överlag är snälla. Och jag tror man går till andra länder och ser hur deras fans är. Så i Cypern när jag spelade så fick vi stenar kastade på oss, så. Det är skillnad. Jag tycker att de har all rätt att uttrycka sig.
Och du som lagkapten, tycker du det är viktigt att ha den dialogen med supportarna?
Definitivt. Hammarby är en speciell klubb. Jag tror att många vill komma och spela Hammarby. Just nu är det okej. Okay. Vi är topplag. Vi har kommit till toppen några år nu. Men Hammarby dragen kraft är att man får spela inför sådana fans.
Du har ju som ingen annan väl riktigt i klubben nu, men jag menar, du var ju här redan 2013 när det var Superettan och var med och spelade upp dem i Allsvenskan. Om du jämför Hammarby då och nu, det är ju liksom 10 år. Vad är bättre?
Allt förutom fanset, det är ju samma, men allt annat är ju bättre, tycker jag. Organisationsmässigt, förut känns det som att det var 3 här i kansliet, nu är det 50-60 pers. Allt runt laget har blivit mycket professionellare och omklädningsrummet har, det är nytt omklädningsrum, vi bytte om där uppe i barackerna. Så allt har blivit extremt mycket professionellt, och nu när jag var där första gången, då var vi i Superettan. Nu snackar man om att Hammarby kan vinna SM-guld, så allt har blivit mycket större och bättre.
Gick det att tro på det första varvet du var i Hammarby att man kunde göra den här resan på 10 år? Jag menar, omsättningsmässigt, organisatoriska förutsättningar?
Ja, alltså, vi hade ju allt. Speciellt sen när vi flyttade till Nya Sörstaden, till ett förra, vad man kallar det. När vi flyttade dit, när det plötsligt var superrätt när vi hade 30 000 på läktaren. Då fattade man att förr eller senare kommer vi hamna här om vi tar rätt steg. Och jag tycker att de har gjort det hela tiden. Hammarby har hela tiden tagit steg framåt och utvecklats allt runt klubben. Så man vågade tro på det. Och därför man kom. Jag visste att det var en sovande jätte, om man säger så. Att vi var i Superettan. Vi hörde aldrig hemma där, utan det gällde bara att hitta rätt. Och när vi väl gjorde det och kom upp i Allsvenskan, så var det därifrån. Så tycker jag därför man har tagit otroligt stora steg.
Vad saknar ni idag?
Det är ju titlar, kan jag tycka. Vi har gjort allt rätt. Sålt spelare för massor av pengar. Är med och kampas. Varje år är det snack om att Hammarby är topplag. Så det enda jag känner är att nu är nästa steg att börja vinna och ta titlar.
När jag intervjuade Jesper Jansson för några år sedan, så pratade han om att ett av hans viktigaste uppdrag, förutom att sälja spelare och så, var att skapa en vinnarkultur. Kanske det man pratar om att Malmö FF har och så. Går det ens? Och är ni i så fall på väg? För ni har inte vunnit sådär jättemycket.
Nej, det är det jag känner att saknas. Är att de här titlarna, jag tycker att, som jag sa innan, att vi har tagit steg, men det här är sista steget. Är att nu har vi gjort allt rätt, nu har vi kommit dit vi vill. Nu ska vi satsa för att ta det här SM-guldet, men Det är enkelt att prata, det är svårt att göra det. Och, ja.
Jag vet du hur man skapar en vinnarkultur?
Det är genom att vinna. Det finns inget annat sätt. Det är genom att vinna, ställa högre krav hela tiden. Och vi är på väg, vi vill ditåt. Så det är svårt att säga. Jag tror att du kanske kan hämta Mourinho och han vet hur det är att vinna på det sättet. Men det är inte så enkelt som man tror.
Var det självklart för dig att när du lämnade Södertälje att gå till Hammarby? När jag läste lite gamla intervjuer så pratade du liksom om Lolochanko och Kennedy och Suleiman Sleiman och de som hade liksom vandrat samma väg. Var Hammarby givet för dig?
Av Stockholmsklubbarna, ja, så var det givet. Om det var något Stockholmsklubb jag ville till så var det Hammarby. Sen såklart att drömmen var om jag hade kunnat gå från Syriska hela vägen till Milan så hade jag gjort det såklart, men när Hammarby hörde av sig så det var, då var det liksom direkt bestämt att dit vill jag och det var, ja, som jag säger, det var dit jag ville, det var ingen säker sak.
Ja, de första åren du på något sätt får du ju lämna liksom Hammarby sen efter några år, vad var det som skapades mellan dig och klubben liksom då som gjorde att du uppskattar Hammarby så mycket?
Jag fick ju, även när det inte gick så bra personligt första året, så fick jag extremt mycket kärlek från våra fans. Jag kände att det kändes som att för att jag kom hit som ung, jag var 20-21 och de tog till mig som att jag är från Hammarby sedan dag ett. Så jag kände att jag fick inte heller, jag ville riktigt aldrig lämna Hammarby där sommaren när jag lämnade. Och jag kände att jag aldrig riktigt fick visa hur bra jag kan vara i Hammarby. Och sen varje år så var det snack om att han ska tillbaka. Men det blev aldrig av och jag kände att jag vill tillbaka för att bevisa och visa våra fans hur bra jag kan vara.
Hammarby-supportarna är ju bland många supportare i Sverige aktiva kring VAR. Man vill absolut inte ha liksom VAR. Vad är din bild som spelare? Hur ställer du dig i den laddade frågan?
Såklart att man vill att fotboll ska vara så rättvis som möjligt, men det tar bort så mycket av den själva känslan att få fira ett mål. Kollade på Liverpool mot Chelsea i ligacupfinalen och när Van Dijk gjorde mål och går och firar, slängkyssar till sina barn eller vad det var, och sen så går målet bort och det försvinner, känslan försvinner kan jag tycka. Om de kanske hittar ett mycket bättre sätt än vad det är nu så skulle man kunna tänka på det, men så som det ser ut just nu, nej, det tar bort för mycket av känslan. Och jag har spelat med VAR i Saudiarabien och Dubai. Som jag sa, det tar bort känslan.
En annan fråga som alltid diskuteras och hängde lite över förra säsongen med bengaler. Och det var ju stök på ett fåtal matcher, men trots allt rätt stökigt där. Hur ser du på det liksom, och spelarens ansvar? Du är ju dessutom lagkapten som i teorin skulle kunna prata med supportrar om de gör saker som ju skadar er. Alltså att man kommer av sig spelmässigt med rök eller liknande.
Såklart att det är roligt att få. Det är en här som inramningen i Sverige är något annat. Det är otroligt häftiga tifon och allt möjligt. Men såklart att det kan, när de tänder till bengaler och så kan det fördröja matchen, men det enda jag tänker på är att man vill att det ska vara så säkert som möjligt för alla att kunna komma och titta på fotboll. Men jag vill inte ha att det ska vara någon slags mål och så, men om de kan göra några fina tifos, det är bara uppskattat, men såklart att jag vill att det ska vara så säkert som möjligt för alla att kunna komma och kolla på fotboll.
Kommer din familj på Stockholms derby då?
De har varit här några gånger. Jag har inte känt att det var några problem, utan jag känner att arrangemangen runt våra matcher är otroligt bra.
Du bor ju i Södertälje. Är det skönt att komma bort lite från Södermalm eller liksom Hammarbyland?
Södertälje också Hammarbyland om jag ska vara ärlig. Hammarbyarna är överallt. Så det är det jag träffar på när jag handlar i Södertälje, så träffar jag på Hammarbyar varje gång. Så det är inget så, utan det är kul. Jag har varit här nu i flera år. Jag tycker inte att någon fan har kommit fram till mig och varit jobbig. Utan det känns som att de vet att han är med sin familj, kanske en bild bara och hälsar och morsar och lycka till, men aldrig varit jobbiga.
Vad var det som gjorde att du fastnade för fotboll när du växte upp i Ronna i Södertälje?
Det fanns inget annat, det var det enda vi gjorde, vi spelade bara fotboll hela tiden. farsan älskade fotboll och det blev man genom assyriska och så. Så det var enda som fanns. Det fanns ingen annan sport i världskartan för mig.
Du är ju med assyriska som ung och jag menar, ni kvalar till allsvenskan mot Djurgården, men kanske ett bittert minne att ni föll när Djurgården kvalade neråt och ni uppåt.
Mm, definitivt. Det var en riktigt rolig första hemmamatch, men en riktigt tråkig bortamatch där. Ja, matchen förlorar vi och sen så blir det en av mina lagkamrater får en smäll också, så det var en tråkig bortamatch, men ja.
Ja, det blev ju kavaller när det stormades planen och vad jag vet så du var ju på planen när Mattias Jonsson avgjorde det. Hur var du rädd då när det liksom stormade planen?
Ja, man tänker ju inte att något sånt ska hända. Det var inte så att jag sprang av planen eller så. Jag tänkte inte att något sånt kan hända. Men sen så hände det ändå. Så det är klart det är tråkigt, men det flera år sedan, det är nästan 15 år.
Ja, det är 15 år
sedan. Så jag tror inte sånt skulle hända nu idag. Så det var det här.
Vad har hänt med fotbollen i Södertälje? Jag menar, du är ju med i Assyriska när de är på gränsen till Allsvenskan. Sen känns det som att fotbollen i Södertälje är lite säckat ihop.
Att ha både Assyriska och Syrianska där två olika lag känns som att det var lite för stort för Södertälje, tycker jag. Man fick
de inte kannibaliserade på varandra heller.
Det är inte så, utan det var aldrig något problem mellan klubbarna och så, men man fick inte kanske det stödet, hjälpet de hade behövt för att klara. Så små klubbar klarar sig inte själva, utan man skulle behöva ha Södertälje kommun med sig kanske lite mer och satsa, men så små klubbar skulle inte överleva, utan Superettan tror jag är en bra nivå för bägge klubbarna. Jag tror det blir svårt att försöka komma upp i Allsvenskan och etablera sig där.
Finns det någon tanke i bakhuvudet att kanske spela för Assyriska när du varvar ner?
Ja, såklart. Men jag har sagt hela tiden att jag har signat Hammarby för att stanna här till sista dagen, men väljer om att avsluta mitt kontrakt. Jag känner mig inte redo. Då är det förmodligen tillbaka till Södertälje fotbollen och Assyriska. Så.
Hur mycket är de på dig att de vill se dig avsluta?
Ja, såklart att de är på mig. Både Assyriska och de andra Södertälje-lagen. Men jag är Hammarby och det är här jag vill vara. Jag tänker inte på det, utan blir det så blir det såklart. Det är en moderklubb jag spelar där sedan jag var 70-21. Det är många år och såklart det skulle vara kul att ge tillbaka till sin moderklubb. Men just nu tänker jag bara på Hammarby.
En annan svensk klubb man förknippar dig med är Örebro. Där du ju varit i flera svängar. Tyvärr blev du inget lyckat slut när de åkte ut. Vad är det som inte stämmer i Örebro som gör att, jag menar, stor stad, fotbollstradition. Varför får de inte till det?
Jag tycker de har alla förutsättningar för att komma mellan 5-8 varje år i Allsvenskan. Fina arena. När det väl går bra för Örebro så är det mycket publik på matcherna. Många som bryr sig om ÖSK. De har många företag där som skulle kunna sponsra och allt möjligt, men känns som att det har blivit lite dåliga beslut på dåliga beslut och det har inte funkat. Men det är ju synd att ÖSK inte är Allsvenskan. De ska vara i Allsvenskan. Det är bara så. Det är en otroligt fin klubb.
Ja, och du hade ju fina säsonger, gjorde mycket mål förutom då, alltså sista säsongen som det ju gick tungt. Vad var det som gjorde att du lyckades så väl i Örebro?
Jag hade många bra spelare med mig, mycket bättre än vad många trodde. Det känns som att det var att oavsett så var det man kan säga en medieskugga på ÖSK. Det skrevs inte lika mycket som det skrivs nu när man spelar i Stockholmslagen. Så jag hade många otroligt bra spelare där. Tycker vi gjorde det mycket bra många år, men när jag kom tillbaka det året, sommaren, och de låg sist och jag kom tillbaka och tänkte okej, jag ska i alla fall vara med och rädda det här, för att ÖSK har tagit hand om mig, tagit emot mig med öppna armar varje gång och gett mig allt jag behövt och jag har alltid gett allt vad jag kan till ÖSK, och det var därför jag ville tillbaka för att rädda dem, om man säger så. Men jag kände att efter två matcher så kände jag att någonting stämmer inte i själva allt.
Vet du vad det var?
Nej, utan jag kommer ihåg att första matchen så spelade vi mot AIK hemma. Då slutade 2-2. Sen mötte vi Sirius borta och vi vann 2-1. Och efter matchen när vi vinner mot Sirius så går jag till Gerzi och säger att vi åker ur. Jag känner att det är någonting som inte stämmer i själva truppen och allt möjligt. Den felbalanserade allt möjligt. Och sen blev det så. Även om jag verkligen, verkligen fick ont i hjärtat när de åkte ur, när vi åkte ur då, det året. Och, men jag kände att någonting inte stämde. Och
det var det därför du inte ville stanna? För ni bröt för kontraktet?
Ja, alltså, jag kände att jag såg inte heller framtiden. Jag kände inte att, som jag säger om Hammarby nu, att jag ser en god framtid för Hammarby, men jag såg inte det för ÖSK. Jag skulle kunna vara kvar i Superettan och spela och allt möjligt, men jag kände inte att, jag trodde inte på själva projektet. Jag kände att det blev, efter två matcher kände jag att någonting var fel, och då kom jag överens om att bryta avtalet. Och jag har verkligen varma och goda känslor för ÖSK, men jag kände att det var fel och jag skulle inte kunna leverera på sättet jag skulle vilja sen året efter.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det stämmer ju på så vis att alla förutsättningar är klara för att för Nahir, och han kommer åka ner och göra en läkarundersökning och själv bilda sig en uppfattning om det är någonting för honom, och därifrån är det. Skulle han säga ja till det de har kommit överens om och det går igenom läkarundersökning, så är det så att Nahir kommer att lämna oss.
Bezara top bekliyor. Şimdi derinlemesine Bezara. Bezara vurdu gol! 42. dakika!
Du har varit ute både i Saudiarabien, Turkiet, Cypern och Dubai, och varit utlands och lite korta sessioner. Vad är det, om vi börjar med Turkiet, vad var det som inte stämde i Turkiet?
För det första ville jag inte lämna Hammarby det året när jag gick till Turkiet. Jag blev i princip bortfingad, kan man säga, och jag ville vara kvar. Jag började få spela äntligen. Och jag började få äntligen förtroende från Nanne, men sen så blev det att de var på väg att värva in någon spelare och, som skulle spela på min position. Och då sa de till mig att du kommer inte få spela så mycket, och plötsligt så började jag göra mål med de sista 2-3 matcherna, och då ångrade de sig, men då var det redan för sent, då hade jag accepterat det här budet. Och då lämnade jag för Turkiet, och jag kom dit och började jättebra första halvåret. Jag tror det var 2-3. De satsade väldigt...
Det var andra ligan i Turkiet.
Andra ligan. Då skulle, det var som Hammarby när de var superettan. Otroligt mycket fans. Bra arena. Och bra ägare. Satsade mycket på klubben. Helt ny träningsanläggning. Och otroligt professionellt. Och vi gick jättebra första halvåret. Men sen vet jag inte vad som hände. De värvade runt 11-12 spelare vintern, och en lämnade. Vi hade plötsligt typ 40 spelare på träningen, och då började det gå sämre, och sen plötsligt hade jag 6 tränare kanske på sista 3-4 månaderna, och då kände jag att jag vill inte vara kvar.
Hur är det när man är utlandsproffs och man på något sätt lever sin pojkdröm? Det är väl det du, som precis som många, drömt om att komma ut, och så blir det plötsligt ingen dröm till mig.
Jag tror jag lärde mig väldigt mycket. Jag tror att när man väl kommer utomlands, jag tror att Turkiet är också en lite annorlunda miljö om man jämför med svensk miljö. Sättet vi var här i Hammarby där vi alla var vänner och hur det var. När du väl kommer utomlands så är det inte så. Det var någon form av reality check. Även om jag känner att jag är en stark person och kan hantera det. Men det var verkligen inte vad jag hade trott det skulle vara. Det var väldigt tuff miljö och väldigt fientligt. Väldigt,
hur kunde det yttra sig att man inte var vänner?
Det var alla krigade för sin plats på ett extremt sätt här. Om jag konkurrerar med en annan spelare, vi kan fortfarande umgås och gå och ta en kaffe. Men det här fanns inte, utan det var det.
Och var det så att de smällde på en på träning och så?
Definitivt, som en säker sak.
Att de ville skada en?
Alltså, jag skulle inte säga att de ville skada, men det var tufft. Utan det var väldigt aggressiva träningar. Allt kunde ske där.
Du vänder ju hem och gör succé i Örebro. Ska ut igen, hamnar i Saudiarabien, kanske nummer två efter Chippen, ett antal år efter Chippen Willemsson hade varit där. Hur var det liksom? Då pratade de om att det hade ett oerhört viktigt val jag gör. Och så gick du till Saudiarabien, en mindre klubb.
Tanken var inte att gå till Saudiarabien, utan jag hade gjort bra år där i ÖSK. Jag kände att jag skulle, jag var på väg någon annanstans. Sen kom det här Saudi-erbjudandet och ett bra kontrakt, ett bra med allt möjligt. Pratade med ledningen där och tränaren och allt möjligt, och allt kändes jättebra. Men inte många spelare hade inte varit i Saudi-Arabien innan, och jag kände att man var liksom lite rädd för att gå dit. Och så man visste inte så mycket om själva fotbollen, man visste inte så mycket om landet förutom det man har läst i media. Men när jag väl var där så jag hade en av mina bästa tider i min karriär.
Var det ett kontrakt som gjorde dig ekonomiskt oberoende?
Nej, definitivt inte så. Utan det var ett bra kontrakt. Jag tyckte om allt möjligt, liksom, att få se något nytt. Jag gillar att uppleva annorlunda grejer, och Saudiarabien var verkligen annorlunda mot vad andra har upplevt.
Då pratade man ju inte lika mycket om det här med sporttvätt och liksom mänskliga rättigheter. Hur ser det ut på det att spela fotboll liksom i en diktatur?
Man läser ju media, man vet ju hur det är, hur det funkar, hur landet är byggt och så. Men när man väl kommer dit, och jag var i en mindre klubb, extremt familjär, tog hand om mig på ett sätt jag aldrig blivit omhändertagen, om man säger så. Bara en behövde så ställde de alltid upp, och jag har fortfarande kontakt med några därifrån.
Vilket ansvar har man dock som idrottare när man tar jobb? Finns det någon skillnad när man är idrottare än om man åker för ett svenskt stort företag, Ericsson eller Ikea, och jobbar i sådana länder?
Nej, inget så, utan det är svårt att säga. Jag går ju dit för att spela fotboll, jag går inte dit för att göra något annat. Jag går inte dit som en politiker eller något sånt, utan jag gick dit för att spela fotboll, och det var det jag gjorde, det var det enda jag hade fokus på.
Efter det, ett år där, så är det Cypern. Hur var det skiftet?
Konstiga nog var att jag trodde det skulle vara annorlunda i Cypern. När jag väl var i Saudiarabien så spelade vi en jättefin fotboll. Men jag kom till Cypern och då var det annorlunda. Då var det en upp och ner fotboll, om man säger så.
Vad är det?
Alltså det var bara attackera. Alltså attack och attack. Alltså knappt. Det var, alltså, hur ska man säga? Gick fart. Alltså ingen försvar, bara upp och ner, om man säger så. Utan vi attackerade, dem attackerade. Det var ingen så här kontroll, taktik, possession eller något så. Utan upp och ner, om man säger Hawaii-fotboll, som man brukar säga. Och de satsade extremt mycket pengar på att värva många bra spelare. Vi hämtade bland annat Jason Panchan, som har gjort 300-400 Premier League-matcher. Det var att de hämtade honom direkt från Premier League. 3-4 stycken backar i Sack och många fler spelare, och vi skulle väl vinna ligan hur enkelt som helst, tänkte de. Men gick inte så som de trodde. Det är inte så enkelt att bara köpa bra spel och tro att det ska funka. Och sen, som jag sa, då blev det lite strul och gick inte så bra som vi trodde. Och
strul med, alltså, i klubben, att man inte fick lön och så? Eller?
Nej, inget så. Lön så var inget problem. Men fansen trodde att vi skulle vinna, och som jag sa, vi fick till och med stenar kastade på oss.
Efter när ni tränade eller efter?
Efter en match när vi förlorade på hemmaplan, och de var missnöjda. Vi fick stanna kvar inne i arenan flera timmar, och när vi väl kom ut så var de fortfarande kvar och kastade stenar på oss. Men samtidigt så hade jag en bra tid där. Man, man
hur rädd är man ändå när man kommer ut och de kastar stenar?
Ja, alltså det var ju liksom lite annorlunda än vad man upplevt. Som jag säger till dig, svenska supportrar är snälla om man jämför med utomlands. Men det var lugnt, så vi fick ju poliseskort och allt möjligt. Men,
jag gissar att man gick inte ut och käkade den kvällen.
Nej, det var inte den största staden jag bodde i heller. Men nej, man kanske höll sig. Klubben rådde oss att kanske inte gå ut på stan den kvällen i alla fall. Men det var inga problem så därefter, utan sen kom corona och det blev lite så som det blev.
Ja, jag förstod att när jag läste på att du inte hade så roligt under corona på Cypern. De stängde ner allt i princip. Mm, ja. Och du kunde inte åka därifrån.
Nej, vi fick inte åka därifrån. Vi bad ju klubben att få åka hem. Men då sa de nej, då skulle vi vara kvar. Kanske ligan skulle starta igen. Och då hann jag skicka hem familjen med sista flyget till Sverige. Och så blev det lockdown. Och så får man videos skickade till sig. Att i Sverige så lever man nästan som vanligt. Och där var det att jag fick ut max en timme om dagen. En gång om dagen.
Ja, det var annorlunda. Återigen gör du ett Örebrostuts och sen är det Dubai. Vad lockade där? Betalning?
Nej, utan Dubai är ett häftigt land om man ser så. Man ser till allt med hur det är uppbyggt med själva byggnaderna och allt som finns där och se. De skickade förfrågan och vi kom överens snabbt. Och det var roligt att få bo i Dubai och uppleva det.
Hur var fotbollen?
Inte bra alls. Jag skulle nog säga vissa av våra spelare där i det laget hade inte plats i division 4 idag.
Ja, de var så usla alltså.
Ja, Saudiarabien var en bra nivå, men i Dubai var det inte alls bra nivå. Utlänningar som vi hade var bra. Alla utlänningar i ligan var bra, men skillnaden mellan de bästa lagen där och sämre lagen var att de inhemska i de bästa lagen var väldigt bra, men de inhemska i de sämre lagen var inte alls bra.
Du har ju som sagt testat lite olika länder och så. Hur nära har det varit att det har blivit mer traditionella ligor, liksom Tyskland, Holland, Frankrike, Spanien eller något sånt?
Ja, jag har i princip haft, varje gång jag var bossman så hade jag alltid chansen att gå till Holland och Danmark och alla de andra ligorna, men av olika anledningar har blivit aldrig om.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Senast du var på Cypern var ju du där med landslaget. Vi var nog några som höjde på ögonbrynet. Inte för att du inte är en duktig spelare, mer att du var med när du som 33-åring är med i A-landslaget. Förvisso då Daniel Bäckström som ju var inhoppande förbundskapten innan nu Jon Dahl Tomasson tar över. Men Hur överraskad blev du när du fick samtalet?
Det känns som att jag hade gjort några bra år i ÖSK. Jag kom två i poängligan något år och då var jag kanske bara 26, 27, 25, 26, något sånt. Och fick inte förfråga, då har jag alltid liksom aldrig tänkt på det mer. Varje gång man såg januari-turnén skulle tas ut så kollade jag inte ens, för jag tänkte nej, jag är inte med. Men sen så fick jag samtalet av Bäckström innan han skulle ta ut turnén och då frågade han mig, hur känner du? Skulle du kunna tänka dig att vara med? Så jag bara, varför inte? Man, det går inte att säga nej till att vara med i svenska landslaget oavsett om det är januari-turné eller vad det är. Så när jag väl fick frågan så var det ingen snack om sak.
Hur var det att ratas av Jan Andersson och tidigare när du gjorde väldigt bra i allsvenskan, att det inte då tar plats på januari-turné?
Nej, såklart att jag ville vara med. Det är en dröm. Det är en av de här, som man brukar säga, boxaren som man vill ticka och ta, alltså att få uppleva. Men såklart det var tråkigt, men efter första gången jag inte kom med, när jag väl gjorde det så bra, så kände jag att jag bryr mig inte längre om det. Det var mer att folk runt om mig sa, blev mer arg än vad jag blev, för jag brydde mig inte om det.
Hur ser du nu, liksom, finns landslaget ens i dina tankar, eller var det en one-off att du fick spela den där matchen?
Nej, det känns som att jag var där i januari-turnén för att med min erfarenhet och att jag hade gjort så bra säsonger, att få visa vägen för de många yngre som var med. Så jag har inga tankar så på landslaget, så, utan min fulla fokus är här på Hammarby.
Har du någonsin fått frågan från Syrien eller så att vara med i deras landslag?
Jag har inget, jag har ingenting med Syrien att göra eller så. Mina föräldrar är födda i Turkiet och så, men jag har aldrig haft någon fokus på, eller aldrig ens brytt mig, aldrig ens frågat om jag kan vara med där heller.
Vad tror du om Jon Dahl Tomasson som förbundskapten?
Jag tycker det är väldigt kul. Jag har alltid sagt egentligen att man skulle vilja ha en svensk som svensk förbundskapten, är samma som alla som spelar för svenska landslaget ska vara svenskar. Men jag tycker att Jon Dahl ändå, det är ändå Danmark, och ändå har spelat, ändå tränat ett lag i Sverige och vet vad det betyder att vara i Sverige och allt möjligt. Så tycker jag att om inte han ska vara svensk, så tycker jag att det är ett bra val.
Vad tror du behövs för landslaget för att de ska studsa tillbaka? De har ändå haft några tunga år.
Jag tycker att det var rätt väg att gå och hämta de här, någon modern tränare som har erfarenhet av att spela stora matcher. Jag är, som jag sa, milanista, och han som har spelat i Milan, så han vet vad det handlar om att spela de här stora matcherna. Nu har han tränat Malmö, tränat Blackburn, så han vet vad det handlar om. När han har själv spelat de här stora matcherna och nu får han vara tränare, så jag tror det är en jättebra tränare.
Men du tror inte att han ringer dig?
Nej, det tror jag inte.
Utan ditt uppdrag är att ordna ett SM-guld och en fest kring Hammarby.
Exakt, jag får bjuda honom då till SM-festen om det blir så.
Jättebra, stort tack för att du ställde upp.
Tack själv.
Podden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna av er. Beröm, kritik, önskemål, ja, vad det än må vara. Maila mig olof.lund@tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller X. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.